Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 571. Vi är tillbaka efter förra veckans frågespecial. Hoppas att ni har blivit upplysta. Jag blev i alla fall upplyst av mig själv, som vanligt.
Ja, fint.
Ja. Välkommen hem!
Tack! Helvete vad det är vintrigt här. Det är helt otroligt vad det kräver tillvänjning att vara här utan att känner det väldigt mycket in i märgen.
Ja, men jag kan säga, jag känner det lite in i märgen också. Fast jag är ju, du vet ju jag, min relation till naturen, att jag är så här lite som klipp in random gubbe som står på något skepp och så skriker han "Is this all you got?" till vädrets makter när det stormar och viner och drar. Så är jag. När jag cyklar på morgonen nu, i morse var det ju 11-12 minus och jag liksom ser ju jag ser för jävligt ut, alltså
du har dina skidglasögon och sådär.
Ja, har jag berättat i podden när jag blev stoppad av polisen? Det gjorde jag, va? För ja, men, 2 veckor
sluta.
Sedan. Ja, men hur ska jag kunna veta? Det är ju därför jag har dig, för att kunna komma ihåg och du ska påminna. Ja, ja, bra, det blev vi i alla fall inte idag.
Nej, bra.
Det är ju häftigt alltså. Oj.
Vilket då?
Nej, men med vädret och vintern och liksom hur man, allt som händer och hur kul allting är bara.
Ja, alltså en utmaning nu med att vara i det här vintret, det är att Adrian vill ju gå ut precis hela tiden. Och det här är någonting som jag tänkte berätta lite om. Alltså det är så fascinerande. Alltså det mest fascinerande med att få barn är ju att upptäcka att de är så olika varandra. Och att de är så pass mycket sin egna. Det stämmer ju liksom inte det här med något tabula rasa, utan det utkommer ju ett ark där det redan står jättemycket grejer. Ja. Alltså det är väl en jätte utsnidad DNA-sträng liksom. Mm. Det kommer ju redan ett färdigt barn som är sin egen person i världen. Och den som har kommit nu då är den första som älskar att vara ute.
Ja.
Och Iris och Ruth har ju hatat det sen när vi har varit i Thailand. Vi var ju i Thailand nu på ett ställe där det var väldigt nostalgiskt, för vi var där för 10 år sedan med barnen och för 9 år sedan med barnen. Sen har vi varit på något annat ställe där, men det är en favorit i repris.
Och det sjuka är att vana poddlyssnare som har lyssnat från början har ju varit med liksom hela,
ja,
den här.
Ja, precis. Det här är enda gången inte fick följa med. Ja. Första gången, så, för nu gjorde vi den här frågespecialen och jag ville slippa. Vi skulle spela in ett avsnitt, men jag har en sån här dongel som jag behöver för att föra in mina grejer från bandspelaren till datorn. Men den hade legat i säkerhetsskåpet. Mm. Och sen hade den stuckit ut i den sladden. Och då hade något barn, Iris eller Rut, tyckt så här: vad fan går ut och stänga säkerhetsskåpet för? Så hade de liksom mosat sladdändan i kasseskåpet till oigenkännlighet.
Då hade det hade det varit en annan podd, då hade jag gärna berättat om när min dongel blev mosad, men det kommer jag inte göra.
Nej, för en annan gång. Men så därför så fick ni inte följa med dit helt enkelt, men nej. Där fanns det ett lekrum. För det första så alltså, det är ett ganska så här, eller det är ett väldigt fint och tjusigt hotell, vilket ju kan kännas lite bortkastat i Thailand, för att vi äter ju alla restauranger på olika, eller alla middagar och måltider på strandrestauranger. Mm. Där man sitter med fötterna barfota i sanden och sådär.
Får jag fråga en sak? Har de thai-mat där? För jag har så här thai-kiosk här utanför. Finns det liksom thai-mat där du var?
Det går att beställa thai-mat, ja. Absolut. Mm, gott. Det gör det. Mm. Men grejen, och sen så finns det ju ett hav där som är turkost och väldigt varmt och skönt och en lång strand. Så därför kan det kännas lite overkill att ha ett fint och bra hotell. Men det är ju för att barnen, när de var små, tyckte så mycket om att vara på ett fint hotell. För de ville vara i ett poolområde där man inte fick sand på sig. De ville vara i ett lekrum. Det finns ett lekrum där. Vi var där så mycket så att då för 10 år sedan så var det då jag lärde mig att gå på händer i vuxen ålder. För att vi hängde där så mycket så att jag behövde liksom ha någonting att göra medan barnen lekte där i timtal. Det var så skönt, det var så rent och fint och massa leksaker och
det var ju då
ingen
ni
sand och det var
det här,
inomhus.
Och det var ju då ni utvecklade det här otroliga systemet också, du och Sara, med att få vara på stranden och läsa och vara med barnen.
Ja, precis. De hade en Bamseklubb. Ja. Så där vi lämnade in, just på det här stället så var det var bara Iris vi lämnade in. Rut var för liten båda gångerna, man skulle vara 3 år. Och varannan dag så tog man barn när Iris var på Bamseklubb, och varannan dag fick man då, jag tror det var 2,5 timme eller någonting, för sig själv. Mm. Men även den här dagen när man drog det kortare strået och fick vara med barn i det som var på Bamseklubb, då fick man istället 1 timme på eftermiddagen typ när Rut skulle sova i tröstpris. Mm. Så man hade då, precis. Men vi var så mycket i det där lekrummet för att det var luftkonditionerat och barnen gillade att vara inomhus och sådär. Mm. Det var typ det första stället vi besökt av nostalgiska skäl. Och det kändes inte alls likadant. Men det som visar sig är ju att...
Kommer Iris och Rut ihåg det? Det tycker jag är kul. Och
inte Rut, ja. Men Iris kommer absolut ihåg det.
Ja, och vad sa hon då? Sa hon så här, gud vad litet där. Var det sådana?
Ja, faktiskt exakt så. Ja. Det var ju jättestort förut.
Ja.
Men grejen är då att Adrian är ju av ett helt annat virke, så han vill vara ute hela tiden. Så att när vi börjar gå mot rummet varje gång så säger han ute jag. Mm. Och sen när man kommer in på rummet så vill han absolut inte ta av sig skorna. Ja. Dels älskar han sina skor, men sen så är det blir så definitivt för honom då att vi ska vara inne. Och han vill inte det.
Ja, ja.
Och sen till och med på nätterna så vaknar han och säger ute jag. Så hela tiden vill han vara ute. Och sen så är det så roligt för att ibland när man är ute, vi är ju nästan bara varit ute i 2 veckor. Men vissa utemiljöer är liksom inte självklart ute. Så man kan vara ute på en lekplats utomhus. Fast han ändå säger ute jag. Och då vill han hitta något, någon miljö som känns som mer ute än den här lekplatsen där det ändå kanske hänger någon segelduk eller någon skuggskydd eller sådär.
Men lyckades hela du tiden ut vad som var ute för honom? Alltså...
Ja, men stranden var väl alltid i alla fall solklart ute liksom. Mm. Men han kunde inte riktigt släppare. Han skulle vara ute hela tiden. Mm. Känns som att om man skulle ha sådana barn, då skulle man ju aldrig behöva bo på dyra resorts. Då skulle man ju verkligen kunna bo på de enklaste strandbungalowsen. Mm. Ja, min enklaste bungalow någonsin, det var 2005, början av 2005. Då hyrde jag på Koh Phangan en bungalow för en amerikansk dollar natten. Men jag stod bara ut två nätter, för det enda som fanns då var ett myggnät och en madrass i alltså skumgummi utan något överdrag. Och det luktade så jävla surt där inne. Så att fast jag var liksom 20 år, inte så jättenoga med sånt, så tyckte jag att det var äckligt.
Men hur
och
kunde
svårt.
Du lukta,
ingen fläkt eller någonting.
Lukta om det bara fanns ett myggnät? Men det var ändå typ, det var ändå väggar.
Ja, det fanns ju väggar. Ja, det var en bungalow alltså, där det precis fanns plats med en skumgummimadrass utan överdrag och ett myggnät. Det var
låter
det som
att man skulle lägga $1 på boendet och resten på typ en sån här opiumpipa eller någonting. Så skulle man ligga där och
ja,
bara bort.
Det gjorde jag. Det fanns faktiskt opium att köpa på den där stranden. Mm. Som jag dock drack som te. Men jag stod ut två nätter och sen så tog jag en svindyr.
Så trots opium
för...
så stod du bara ut två nätter?
Ja, nej, det gick inte.
Det är ingenting.
Jag behövde betala $6 eller någonting i alla fall. Jag behövde en fläkt också.
Nej, ingenting för resekatalogen.
Nej, så ute. Mm. Utelivet är det som gäller med den här. Och man blir också jävligt sugen på då att... Alltså jag vill ju ha... 100 barn för att se hur olika de kommer vara. Vad det finns för olika typer liksom, med det underlag som Sara och jag har med våra gemensamma gener. Det också blir det svårt att hitta på vad man ska göra på en semester om man har 100 barn som drar åt väldigt olika håll.
Ja, jag skulle vilja ha så många barn så att jag kom ner till den här Svante Pääbo, den här nu har jag fått afasi, vad heter det här inte homo sapiens, vad heter det här andra folk, de här andra människorna, homo erectus heter de, va?
Just det.
Att vi också har dem i oss ju. Nej, neandertalare menar jag. Neandertalare, att vi har deras DNA, att det är ju det han har kommit på ju, att
du vill ha så många barn så att det kommer fram en som
är
neandertalare.
Precis, ja. Den delen av mitt DNA vill jag liksom, så du får hålla på ett tag.
Kör hårt.
Det är som när Sune i Sune Sommar försöker få den där ringen som han ska fria med till den här tjejen, som ju för övrigt är helt snodd, den scenen av Peter Dalles karaktär i Ogifta par, som det slår mig nu är ju mycket senare, så det är Peter Dalle som har snott scenen från Sune Sommar. För Peter Dalle gör ju samma grej, att han står och försöker hitta en sån vigselring i ett sånt där godisautomatskåp när han ska hem till Lena Endre och fria efter en blöt natt på krogen.
Pinsam stöld, inte den mest creddiga.
Verkligen inte, det hade ju varit creddigare om det var tvärtom. Men fy skäms Peter Dalle. Får jag flika in här nu i dina Thailands liksom, berättelser med en lite mer diskbänksrealistisk vintersaga?
Ja, verkligen.
Jag har en kompis som jag tillika har en podcast med som heter Manne Forsberg. Jag vet inte om du känner till honom.
Jag har hört talas om honom, ja.
Ja, han i alla fall var otroligt snäll och erbjöd sig att låna ut sin bil till mig. Han har två bilar, den här Manne Forsberg. Mm. En som är lite större, som är väl lite mer... alltså första bilen, och sen så har han en lite mindre bil som är jag vet inte riktigt exakt vad den har för funktion, men det är väl skönt att ha två bilar, och jag har förstått det som att det är den bilen som han använder ganska mycket om han ska åka iväg och kanske springa någonstans eller åka några skidor eller,
exakt, det är skönt. Inköptes förra vintern som en skidbil. Det var ju Sara föräldraledig, nu kan jag ju ofta ta vilken bil som helst eftersom hon ändå är på jobbet, men jag ville kunna sticka iväg på månaderna och åka skidor, och det funkade inte om Sara liksom kom på att hon ville köra någonstans när hon var hemma med Adrian.
Så jag fick i alla fall låna den här bilen och vara hemma hos honom och hans familj precis innan de åkte här till...
Det var väldigt kul att ni kom, allihopa.
Hela gänget kom och
hela
fikade.
Hela killgänget.
Och det var ju jättemysigt. För övrigt så är du nu officiellt Lilla Manne, och Lilla Manne är officiellt Stora Manne, för vi var på BUP idag på hans årliga läkarkontroll med anledning av hans ADHD, och nu är han 1,84.
Va?
Japp.
Fan vad sjukt, vi ställde oss bredvid spegeln och både han och jag tyckte att jag var längre.
Ja, men nu, det här med de här
jag
längd...
Jag kanske också växer.
Ja, men de här längdgrejerna, fast jag menar, det här är ju, ja, det här är ju flera veckor sedan. Ja. Ja, men så att då, det var ju, det är ju fascinerande att han är så jävla lång. Otroligt. Han är ju längre än jag nu i sommar. För jag är ju som alla vet 1,85,5. Det är ju liksom ingen, det är ingen som har missat den saken.
Nej.
Nej, som har lyssnat på den här podden. Hur som helst i alla fall, vi var hos er och tog en fika. Jag släpper det här nu, tredje person singular, och
ja, bra. Jag tänkte att det skulle bli svårt.
Ja, det kändes lite märkligt. I alla fall, det var jättemysigt. Och vi fick den här bilen och jag körde iväg med den. Och jag kan ju, alltså om någon kan någonting om bilar så är det inte jag. Jag kan ju ingenting om bilar. Alltså verkligen ingenting.
Men du har återkommit till den du har pratat om senaste veckan. Men liksom, vad är att kunna någonting om bilar? Vad kan folk som, om bilar som du inte kan? Liksom?
Nej, men jag vet inte. Alltså,
typ
folk,
jag eller nej, Martin jag vet inte, du, eller jag dina vänner.
Ja, Martin kan ju jättemycket om bilar. Han kan ju saker om bilar. Han kan väl kamrem, han kan väl så här hjulaxel och buggtryck kanske han kan slänga sig med. Han kanske kan prata lite om hjulaxel. Han kanske kan lite med olika tändningsmotor eller jag vet inte. Energiöverföring, alltså olika sådana grejer kanske han kan säga, inte vet jag. Men jag kan ingenting i alla fall. Men när jag körde därifrån så tyckte jag så här, ja, den här bilen låter ju lite, låter lite speciellt, men jag tänkte inte på det. Och så körde jag i alla fall. Och hade den då jag var på en utflykt till Tyresta nationalpark där jag du känner till Manne Forsberg återigen. Han har lärt mig att fylla en petflaska med pannkaksmet och ta med sig när man är ute i skogen, för att det är ju jävligt briljant roligt tips. Att grädda pannkakor istället för att hålla på och grilla såna här äckliga korvar som man bara blir trött på. Det är mycket roligare att grädda pannkakor över öppen eld. Så då var vi där i alla fall, jag och Jojo, och gräddade pannkakor. Och då hade jag bilen, tyckte fortfarande att den lät lite konstigt, men det var inga större konstigheter. Och det här var på nyårsdagen, så då hade jag haft bilen några dagar men inte gjort egentligen några turer med den. Och sen på kvällen på nyårsdagen så ville Manne Edvall, som du känner till det här kommer aldrig sluta med det här, min son alltså, Stora Manne, nya Stora Manne, han ville ha McDonald's och undrade om vi kunde beställa Fodora. Och då tänkte jag så här, men det kan vi väl göra. För sen kom jag på, vad fan, jag har ju en bil. Det är ju onödigt, det går ju snabbare för mig att köra till Hökarängsmotet och köpa hamburgare och komma hit med det än det tar och köpa från Fodora. Och det kommer säkert vara varmare också. Så då tog jag bilen till McDonald's vid Hökarängsmotet, som är alltså, vad tar det då, kanske 5-6 minuter härifrån med bil. Tyckte fortfarande att det lät lite konstigt, men tänkte inte så mycket på det.
Och sen du
så...
hade hunnit köra till Tekniska museet också, va?
Ja, det hade jag gjort. Det har du koll på, ja. Det hade jag glömt bort. Det var jag verkligen. Jag var på Tekniska museet, nej, Sjöhistoriska körde jag till. Tekniska var jag, det var vid ett senare tillfälle. Jag var på Sjöhistoriska, men i alla fall. Så var det lite så här isigt ute då. Så att då skulle jag skrapa bilen innan jag körde iväg. Jag klipper tillbaka lite i historien, för jag glömmer det här, för det här är en väsentlig del. Och då märkte jag att Manne Forsberg inte hade en isskrapa i bilen som jag kunde se. Det är möjligt att den fanns någonstans på en hemlig ställe, men jag såg i alla fall ingen. Så då var jag tvungen...
Jag har skitbra isskrapor till den bilen, så det fanns nu i bakluckan.
Ja, i bakluckan, ja. Ja, där tittade jag inte. Jag tittade i handskfack och tittade i de här sidodörrarna.
Men jag har väldigt ordentliga don annars.
Så då lånade jag en isskrapa av en granne som stod och skrapade sin bil. Och sen så körde jag iväg, så tänkte jag så här, jag måste köpa en isskrapa. Så då stannade jag till på vad heter det, inte det heter ju Circle K där i Hökarängsmotet. Och precis utanför stannade jag till och gick in och köpte en isskrapa. Och sen så när jag kom ut och satte mig i bilen, då när jag startade den, då gick den igång. Men sen så fort jag liksom trampade ner kopplingen och skulle liksom lägga i ettan, för det är en manuell växellåda, då dog den. Så att den motorn var bara igång så länge jag höll gas. Och då tänkte jag så här, den kanske är kall. För återigen, jag vet ingenting om vedaxlar och drivremmar och sånt. Så jag bara, jag kör igång den lite. Så att då drog jag igång den igen, höll ner gasen. Och sen så en stund. Och sen så tryckte jag ner kopplingen. Och så släppte jag upp gasen. Men då dog den igen när jag skulle lägga i. Och då tänkte jag så här, fuck it. Det är något keft här. Så jag startade den på dragläge. Liksom. Och med ettan i. Och sen så drog jag iväg liksom direkt. Utan att liksom trampa ur kopplingen, så att säga. Och då kom jag iväg till McDonald's. Där jag då gick in och beställde. Och sen så när jag hade beställt så gick jag ut. Och så tänkte jag får köra samma grej igen. Men då gick den inte igång alls. Då bara stod den och tuggade. Så att jag, då visste jag inte vad jag skulle göra. För jag kan ju ingenting om vevaxlar och kulramar. Så då gick jag tillbaks till Circle K. För jag tänker, det här är en Mac. De vet saker om sånt här. Och så sa jag vad som hade hänt. Och då tittade de bara konstigt på mig. Så bara, du får ringa en bergare. Vad gör du här? Jag säljer korv. Jag säljer korv och bensin typ. Jag bara, ha, okej. Okay. Så då är jag bara, bergare? Jag vet ingenting om bergare. Ja, men då googlade jag på bärgning. Och så kom det ett nummer och så ringde jag. Och så frågade de om registreringsnummer. Jag bara, registreringsnummer? Tror du att det är min bil, eller? Och hon bara, va? Jag bara, ja. Och så förklarade då att jag hade lånat den av Manne Forsberg. Hon visste inte vem det var.
Nej, fan.
Ja, det var jättekonstigt. Men jag sa att jag vet vem det är. Han gör en podcast med. Och sen gick jag ut och kollade registreringsskylten. Och då sa hon, den här är försäkrad via det här försäkringsbolaget och bla bla bla. Allt där ingår, na 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 na. Och sen så var det skitsmidigt. För sen på typ 8 minuter kanske så kom den bergare. Och han försökte starta den. Han bara, det här är, han var bombsäker. Han visste mycket om kulaxlar och fisringar. Så att han bara, det här är batteriet. Så han tog fram någon jättestor grej och började hålla på med batteriet. Och sen så bara, nu ska du se vad sa han med så här myndig stämma. Och så drog han igång den. Och då blev det precis som när jag skulle starta den på macken första gången. Alltså att den gick igång. Men sen så fort han trampade ur kopplingen så dog den. Då började han se lite bekymrad ut. Och han bara, Och så försökte han lite till. Och så öppnade han vet du det, den här saken längst fram. Där man har motorn. Motorrummet.
Motorhuvudet.
Ja, han öppnade den. Ja. Du kan ju, hörru. Vad fan, har du gått fordon eller? På gymnasiet?
Ja, absolut. Ja.
Nej, just det, du var ju kompis med den där Al-Fakir-pappan. Var inte han någon bilmek?
Jo, exakt. Ja. Nabil Al-Fakir, både fordonslärare och bilmekaniker.
Ja, så att du är ju som Obelix.
Du har smittat av sig.
Du är som Obelix med trolldrycken, är ju du med bilmekanik. Men i alla fall, han förstod ingenting och stod och kliade sig i huvudet och såg ut lite som Petsson typ. Och sa att nej, det här måste ju in på verkstad. Och sen så tog han den och drog. Och där stod jag med mina kalla hamburgare och fick ta en taxi hem. Och visste inte vad jag skulle göra. Och för det var mitt i natten hos dig där. Så att jag tänkte att jaha, jag får väl åka hem och säga till man att han får mikra sin hamburgare. Och sen så tänkte jag inte mer på det här. Utan då tänkte jag så här, nu ska jag beautify tillvaron. För det har jag lärt mig i Malena Ivarsson och Sanna Ekmans podd, att man ska beautify saker. Och det är ju någonting som jag tycker är väldigt trevligt, att man liksom gör det mysigt, att man gör allting gör lite vackert. Så tänkte jag, nu gör jag någonting vackert av den här kvällen. Så jag tände ljus, gjorde lite te, tog några fatser apelsinkrokant och la mig och läste Bret Easton Ellis nya bok och hade en ganska trevlig kväll. Och sen så somnade jag. Och det var jullov. Så barnen skötte sig själva. Så Jojo brukar ju alltid krypa upp till mig och somna någon gång.
Kommer det komma någon liksom crescendo under berättelsen eller så?
Alltså, tvivlar du på min liksom vintersaga?
Nej. Absolut.
Så att, då hade jag ändå gjort någonting väldigt mysigt av det här och låg där i sängen och kände mig ändå ganska härlig. Och sen så visste jag då att Jojo skulle komma krypande, för han liksom, hans rutin på jullovet har varit att komma och lägga sig bredvid mig när han känner sig färdig tiktokad eller fortnitead eller vad han håller på med. Så att jag tänkte på det, somnade, vaknade inte riktigt, för att jag var djupt in i någon sån här REM-sömn i alla fall, av att någon långt bort i någon annan galax sa så här, va? Jag måste kräkas. Och det var inte jag. Och så helt plötsligt så var det kräks överallt.
Nej, men det som var bra var att vi hade pratat om det veckan innan i podden.
Ja, men
hur man ska göra.
Det som var intressant var att jag var i sån djup sömn. Det var alltså Jojo som hade kräkts över hela liksom sängen. Min säng då alltså. Och han hade också lyckats med, det bästa är ju när de kräks på täcket. För att då är det liksom lättare på något sätt. Nu har den liksom kräkts på lakanet så att, och då går det ner på liksom bäddmadrassen. Det blir, då krävs lite mer avancerade liksom tvättmanövrar. I alla fall i min bok. Och det som var konstigt då som jag gjorde, det var ju att jag var ganska irrationell för att jag sov typ fortfarande. Och det, min prioritet här, jag menar vi låg i min säng. Han har en 120-dyscha in i sitt rum. Så det logiska hade ju varit att bara rensa ut den här sängen och bara få ut det på balkongen och spola av honom och sen gå in och antingen lägga honom då i sin säng och jag kanske bredvid honom, alternativt att han lägger sig i sin säng och jag lägger mig på soffan. Men för mig i den här konstiga tillvaron där jag var, var det otroligt viktigt att få bäddmadrassen ren så att vi kunde lägga oss i den sängen igen. Vilket ju är jättesvårt, alltså mitt i natten när man är... när det är, när man typ sover fortfarande, att hålla på att skrubba en bäddmadrass. Så jag fick göra det ganska rudimentärt. Och sen lägga på lite olika handdukar och grejer. Och sen lägga ner honom. Och sen så var jag ju klarvaken och låg vaken i 2 timmar. Och var orolig för att han skulle kräkas igen. Vilket han inte gjorde. Jag tror bara att han hade sovit.
Man ska vara klarvaken sen. Det kom vi fram till. Man vakar ju sen. Det är liksom så här. 2 timmar ligger man och lyssnar efter ljud i alla fall.
Jo, så är det ju. Men det var ju ganska jobbigt för jag behövde nog sova för att jag hade nyårsafton då jag visserligen var spiknykter, men det blev ganska sent för då hade vi väl typ 6-7 barn här och det var liksom raketer och det var tjo och tjim och hej och hå och alltihop. Så att jag hade ju ett sömnunderskott som ju inte nu blev ett överskott. Så då vaknade jag då den 2 januari och hade redan genomlevt mer, kände jag, den där första dygnet än vad jag hade gjort på hela förra året, trots att jag genomlevde en skilsmässa och liksom en flytt och inledde någon slags varannan vecka tillvaro. Så jag kände mig helt utpumpad och färdig och redo för ett nytt år igen. Och här är vi nu. Och det där var min vintersaga.
Ja, vilken sorglig.
Ja, men jag menar, han mådde bättre sen. Allt blev bra, allt blev frid och fröjd.
Ja, bilen då? Inte bilen, den ska skrotas.
Ja, du sa det. Ja, det var ju hemskt.
Ja.
Alltså, den ska skrotas för att den är allmänfarlig eller för att det blir för dyrt att laga den?
Nej, för att det hade hänt någonting då med kamkedjan. Den satt löst. Aha. Så den hade slagit sönder motorn. Det var det som det här ljudet som du uppfattade.
Jaha, gud.
Att den kamkedjan höll på att slå sönder motorn. Så det, sen slog den sönder motorn. Och nu är den sönder.
Usch. Mm. Ja. Det var ju en tragisk vintersaga på alla möjliga sätt, känner jag.
Ja, verkligen. Men... det är ändå, alltså, om man ska hitta någonting bra i det så är det väl lite fint att gå till sjunka ner till botten med en bil. Ingen annan kommer ha den där bilen. Nej. Jag var den sista ägaren.
Ja. Lite deppigt att du inte fick liksom ha sönder den själv. Alltså att
se, ja,
att
kanske.
Det är ju lite som att du... att du har en hund som är gammal och behöver avlivas, men så klarar du inte av att avliva den själv utan du låter någon gammal farbror på landet skjuta skottet i nacken på den.
Mm, Nisse Edvall.
Ja.
Den klassiska farbror på landet.
Japp.
Yep. Apropå farbror på landet.
Mm.
Här om dagen så slog vi oss ner på en restaurang. Alltså det... jobbigt socialt med vissa av de här restaurangerna för att allting ligger på en lång strand. Mm. Och så äter man på något ställe och sen lär man känna någon kvinna som är jättetrevlig som jobbar där, som kommer från Chiang Mai, som berättar om hur hon saknar sin 4-åriga dotter där hemma och sådär. Så där äter man och det är jättegott och så. Men sen så kanske man vill gå till en annan restaurang lite längre bort nästa dag. Och det blir så här socialt kämpigt att gå förbi henne. Eller liksom stå och prata lite med henne och sen gå till en annan restaurang.
Men det är ju en viss typ av människa som tycker att sånt är kämpigt. Jag tycker inte sånt är kämpigt. Jag skulle ju bara med liksom iskyla bara gå förbi henne och bara titta i ögonen och säga så här: hej, vad trevligt det var igår, och sen gå vidare.
Och jag är ändå den kallaste i min familj, alltså, jag har råångest, men de andra i familjen är ännu mer ångest liksom. Så att, det blir liksom, tenderar att bli samma restauranger, men i alla fall så var det en familj där som var som en spegelbild av oss. För de hade också, i och för sig hade de en sladdis som var en tjej istället för en kille som vi har. Men de hade alltså två stora barn och ett jättelitet barn.
Mm.
Och så sa jag till dem, de var på väg att gå, så sa jag, men är det en spegelbild av vår familj jag ser här?
Och då hade du inte pratat Adrian, med dem innan?
Nej, det hade inte gjort. Pappan i familjen fattade först inte exakt vad jag menade. För att han tittade på vårt bord och där såg han att det var Iris och Rut och Sara. Och det stämde ju inte riktigt, för det fanns ju liksom ingen bebis. Men det var för att Adrian var och lekte en bit bort. Så när han upptäckte det så kunde han hålla med.
Mm.
Och det var påfallande likt, för att de hade också 12 år mellan äldsta och yngsta.
Mm.
Enda som var skillnaden var att de hade, mellan de stora tjejerna så var det 1,5 år. Vi är ju 2,5 år. I övrigt så stämde typ allt. Det var väldigt likt.
Men de hade 3 tjejer då, alltså.
Exakt. Mm. Mm. Och även de då hade gjort det här stora glappet inom ramen för samma familjekonstellation.
Mm. Inom ramen för äktenskapet. Tur.
Exakt. Mm. Och så började jag snacka med dem då. Alltså det kändes ju jättekul och festligt. Mannen var lika gammal som jag. De pratade östgötska.
Precis som du.
Ja, precis som jag. Och det, man har ju liksom så här ganska mycket. Det är ganska lätt att bara säga massa sägningar som man har tänkt på kring det här livet som man lever med en sladdis.
Mm.
Så jag drog mina vanliga grejer, skönt med extra famn och att det är pinsamt när man har liksom beklagat sig över att vara en gammal pappa inför någon och sen så är den liksom en ännu äldre pappa och ja, du vet, massa grejer. Mm. Och det kändes som att vi hade en trevligt snack. Och sen så sa väl de så här, men nu måste vi gå, för att den här lilla var lite så här olycklig i vagnen. Så stack de och Sara och jag tittade på varandra liksom så här, ja, oh, det där var ju trevligt typ. Och Iris och Rut var så här, fy fan vad pinsamma ni är.
Jaha.
Vi bara, vadå? Märkte ni inte att de var, tyckte det var jätteobekvämt? De ville ju gå därifrån. Jag bara, va? Men man är så van vid att Iris och Rut hela tiden rackar ner på framförallt mig, men även på Sara liksom.
Mm.
Att om jag säger någonting så kommer det en recension efteråt. Mm. Av hur det ser ut, som ofta är väldigt alltså inte så positiv.
Ja, just det.
Utan en väldigt negativ recension. Mm. De läser lusen av mig.
Mm.
Och det enda jag kunde liksom hålla med om, det var väl att efter att de på något vis hade visat att de var på väg därifrån, så hade Sara ställt en till fråga.
Mm.
Annars så kände jag att barnen hade fel. Jag menar, det här var väl liksom en trevlig stund av ömsesidighet och samtycke liksom.
Just det.
Men sen nästa morgon när vi gick ner mot frukostmatsalen, så såg jag dem på andra sidan receptionen.
Mm.
Och de fick syn på mig också.
Mm-hmm.
Och tittade omedelbart bort. Och då tänkte jag att jag var inte heller så skitsugen på att prata med dem. Nej. Alltså du vet, på morgonen.
Så du tittade också konstigt bort?
Ja, inte liksom. Det var som att de tittade bort ännu mer intensivt än vad jag gjorde. Ja. Men då sa Rut, och kolla, de låtsas att de inte ser dig, pappa. Och jag tänkte väl att ja, det kanske stämmer, men liksom, det betyder inte att vi var pinsamma, jag och mamma liksom, utan det är väl, man kanske inte är så sugen på att träffa folk på morgnarna.
Nej.
Men sen så märkte jag att alltså vi det började bli jobbigt, för att jag minns inte exakt, men de hade typ sagt att så här, men vi åker snart.
Mm.
Men det där snart verkar liksom aldrig komma, för att jag stötte på dem 1000 gånger till och de fortsatte verkligen titta bort. Alltså så här, så att jag förstod att så här, Rut och Iris kanske hade givit en onödigt snäll recension. Alltså det var inte alls så att det var lite små socialt obekvämt, utan för dem var det liksom rent motbjudande och jätteobehagligt. Så kanske någonting som de kanske hade börjat ringa sitt försäkringsbolag och berättat om att det hände någonting så otroligt gränslöst, socialt märkligt, så att de borde få lite pengar tillbaka, för de har inte kunnat njuta av sin vistelse och de skulle behöva psykologbesök och sånt där.
Och kanske kräktes ner sängen precis som Jojo, eller liksom mannen vaknade kallsvettig på natten och sa inte ut jag, utan sa bara bort härifrån, jag vill inte vara här.
Exakt.
Som,
nej, och det kulminerade i att jag utan att tänka på det råkade gå rakt förbi deras bord en morgon när de satt åt frukost, och de, hela familjen, bara tittade rakt åt andra hållet, fullkomligt livrädda.
Men sa du någonting då? Jag, provocerade de lite?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, okay.
Nej. Men det var så himla fascinerande, och förutom att de tog sånt avstånd från mig, så märkte jag att det här är liksom första resan då vi umgås helt och hållet på vår egen kant. Mm. Det var liksom inte så, för det är för att barnen är så stora och osociala, de har liksom varandra. Mm. Och de tycker att det känns helt otänkbart. Jag frågade ibland så här, är ni inte sugna på typ så här, slår i slang med någon i er ålder? Så det var det pinsammaste de hört talas om. Mm. Alltså de kunde absolut inte ens tänka sig att titta på någon jämnårig om det fanns någon i närheten. Medan när de var mindre så var de i olika barnklubbar och sånt där, och man stod och väntade på att hämta de andra föräldrar som man började snacka med och som man kanske gick ut och käkade med och sådär.
Men ni har ju Adrian
och de fick vänner
som en sån,
och... Ja, men han är liksom lite för liten. Han leker ju inte riktigt med folk.
Nej, jag fattar.
Han gjorde... Det var faktiskt otroligt i och för sig. På varje sån här restaurang så finns det en massa leksaker där barnen kan stå och leka. Och då gick han fram till en yngre kille och ställde sig bredvid och sa Adrian.
Mm.
Alltså att han gick dit och presenterade sig. Mm. Men det ledde inte riktigt till någonting. Så att, nej, så att det är första liksom resan där vi, vår familj är helt, helt ensamma.
Och vad skapade det i dig då? Blir man ju nyfiken på. Och umgås liksom intensivt på det där viset med liksom...
Nej, men alltså jag gillar nog det. Alltså jag har, det är inte så att jag saknar, utan det var mer bara ett konstaterande. Så här, gud vad ensamma vi är. Alltså, och det är väl så att Sara och jag, vi kanske har glömt hur man gör. Alltså hemma, idag till exempel, det här brukar jag ju berätta om hur mycket olika barn det är. Idag... Adrian hade det otroligt härlig eftermiddag hemma för att det var 8 tjejer hos oss.
Oj, alltså inklusive Iris och Rut.
Inklusive våra. Rut hade med sig 5 kompisar och Iris hade med sig 2 kompisar.
Det blir ju 9.
Så att, är det? Mm. Du räknar fel. Mm.
Jag kan ingenting om kullager, men jag kan huvudräkning.
Ja, du har rätt. Mm. Det stämmer ju precis. Det var 9 tjejer. Och han tyckte det var väldigt underbart. Men så är ju livet, tycker jag, att de är liksom en social motor och har varit hur länge som helst. De är på något vis förlitar oss på. Så att när den sociala motorn dör, då kommer inte in några nya kontakter i familjen. Men när Sara och jag försöker då lite ta fatt på en restaurang, då blir det ju ödesdigra konsekvenser, som att vi blir... alltså att vi traumatiserar folk som sen undviker oss i flera dygn. Jag tänkte på det så här, vad hemskt det är, för jag är ju väldigt bortskämd med i mitt liv av att jag har alltid tänkt att jag håller fram mig själv lite som en present i min omgivning.
Mm.
Att jag har alltid tänkt att om jag pratar med någon eller visar någon intresse, så tycker personen, alltså så blir personen glad.
Ja.
Och om den personen inte blir glad över det visade intresset, så är det inte för att jag är socialt apart, utan för att den är socialt ointresserad.
Mm.
Alltså så gott självförtroende har jag haft socialt.
Mm.
Rätt eller fel, men jag har liksom känt att jag är en person som är värd att lära känna, och att folk vill göra det. Men det kommer ju en period, och jag vet inte, jag har väl tyckt att jag har tillräckligt med charm eller tillräckligt med utseende, eller att summan av delarna i min personlighet är liksom tillräcklig. Men det är nog så, och nu vet jag vet fortfarande inte vad det var den här familjen reagerade så starkt negativt på. Men däremot så vet jag ju att det räcker ju för de allra flesta, oavsett hur det varit innan, för att bli äldre att bli äldre för att det inte ska vara intressant för folk. Att om jag har tänkt att, att jag börjar slå mig slang med någon, det kommer göra den personen glad.
Just det.
Så kommer det inte vara med någon självklarhet i fortsättningen. För det kan ju räcka att man blir äldre för att man inte ska vilja vara med en.
Vadå, du menar att folk får avsmak mot ålderdomen och blir att de får någon slags rädsla för döden? Att
ja.
Okej.
Nej, att bara säga, men vad är det där kommer en jävla gubbjävel som ska snacka med en liksom. Det vet man ju själv. Gubbjävlar som ska snacka med en. Som man kanske hade inte alls, eller som man gärna hade pratat med 30 år tidigare, men bara att det liksom blir några andra konnotationer, att man inte ger dem samma chans riktigt.
Fast det stämmer ju inte riktigt i det här fallet då, eftersom det här var väl du sa att han var i din ålder, det var ju en annan gubbjävel. Så det faller
ja,
ju på...
nej precis, här var det någonting annat, men jag tänkte det att det här kommer ju kanske ändå bli vardagsmat på något vis, att jag pratar med folk och märker att så här, den där personen försöker gå, eller den där personen, alltså, eller bara så försöker man får bli jävligt, jävligt charmig liksom. Det räcker inte att dra sina gamla så här grejer som man har tänkt ut, utan man måste bli otroligt charmig. Man måste antingen vara liksom så här elektrisk, karismatisk och nyfiken på personen, eller bara så här jävligt, jävligt starka stories hela tiden som man drar.
Eller är du jätterik?
Och rik och lukta gott i munnen.
Ja, men det är väl jätteviktigt är det ju. Men apropå gubbar, får jag bara avsluta med en liten snabb betraktelse. En liten kort grej. Det har ju varit nu, jag vet inte om du har följt det där borta från andra sidan jordklotet, men det har ju varit, det började med ÖB och sen så Ulf Kristersson hakade på.
Jag ska bara säga det innan du fortsätter, så måste jag vara ute härifrån om typ 2 minuter.
Ja, det här kommer gå så fort, Manne. Manne Forsberg, om ni känner till honom, han har sånt hektiskt schema, så att nu får jag snabba på den anekdoten. Det här blir ingen lång vintersaga, det här blir en kort betraktelse. Jo, men du känner till i alla fall det här med att vi måste fatta att det kan bli krig i Sverige. Det har varit jättestort. TikTok, ja. Barnen är oroliga.
Folk och försvar, det är också en sån här Thailands tradition att det är alltid folk och försvar när vi är i
fred Thailand. Och försvar heter det. Nej, folk och försvar. Ja, det är det. Ja, skitsamma. Ja, whatever. Hur som helst så har ju det här då gett upphov till någon slags debatt, och då har ju Göran Greider liksom i en lite insinuant men också ganska rolig och lite satirisk text skrivit att det kanske är lite grann så att de här militärerna vädrar morgonluft och liksom äntligen får de kanske göra det som de är utbildade för. Alltså lite jobbigt att vara typ en kirurg men aldrig få operera, eller en truckförare och aldrig få köra truck på något sätt. Och om man då är en krigare och så får man aldrig kriga, det är lite jobbigt. Och så har ju alla från han den här arga parlamentet komikern till lite alla möjliga andra.
Tornving.
Micke Tornving, ja, till lite alla möjliga andra skribenter tyckte att han är naiv och borde veta hut och sådär. Men då en sak som har slagit mig då, som faktiskt har gjort lumpen, det var ju att alla, och då säger jag alla, nu drar jag alla över en kam, för det här är faktiskt sant, att alla i min lilla krets som jag gjorde lumpen med, som sen gick vidare och blev yrkesmilitärer, jag kan säga så här, det var de som ville kriga. Det var de som ville ha krig. Det var de som tyckte det var jävligt roligt att göra lumpen och vara soldat. Och var intresserade av kolla på krigsfilmer på luckan när det var liksom kväll och ledigt. Och putsade kängorna och pratade väldigt mycket om automatvapen och haubitsar och handgranater och olika typer av pansarfordon och annat. Det var liksom inte, det var inte de som ville därifrån och som ville hem och som tyckte att det här var jävligt onödigt. Och varför ska man ha en uniform? Och varför skriker de åt den? Och varför ska vi kriga för? Det verkar jävligt onödigt att slåss när man kan typ prata med varandra. Det var inte de som blev yrkesmilitärer. Jag ville bara liksom slänga in det, för jag känner att jag har en plattform här. Jag har en podcast, och då vill jag ändå bara föra in det i liksom debatten. Jag vet ju att vi har olika namnkunniga lyssnare som kan föra det här vidare, föra ordet vidare. Nu har det sagt.
Militärer gillar de militära.
Så i alla fall de som jag came across när jag gjorde min military service back in the day.
Vi tackar för det och tack för att ni var med oss den här veckan. Vi hörs snart.
Det gör vi. Tjoflöjt!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.